Jag är en liten kille på 9 år.
Vem skriver att man är en liten kille på 9 år?
Jag har en liten kille på 9 år.
Nej, jag har en liten kille.
Har du druckit dig blind?
Ja, exakt. Ja, men det är som folk som presenterar sig. Vi är två exakt. Gamla tanter. Vi är två gamla damer.
Exakt, som att det är jätteviktigt. Mm.
Så och så.
Ja, men vi kör igång, va?
Mm, tycker jag. Mm.
Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves. Get ready for war.
Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh, my God.
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Varmt välkommen, där är jag, hej hej, till Fighterpodden. Vilket avsnitt är det, vet du det?
Nej, ingen aning.
Det är många.
Ja, det har blivit så många, det är avsnitt nummer 31.
Ja.
Nu ska vi se här, jag heter Mårten Söderström, kul att du är med oss. Det där är Hans Wiklund.
Tack så bra, kul att jag är med er.
Som vanligt, ja. Det är lite räddningen. Mm. För att där sitter nämligen Simon Kölle.
Ja, okej, okay. Hej.
Min trettobror.
Det är lite grann så.
Nej, vi skojar ju lite, jag och Simon är väldigt goda vänner. Men ibland så skojar vi med varandra.
Fast vi säger också du och jag, Hans, att vi har ju inte en chans att göra en podd utan dig, Simon, faktiskt. Vi har ju ingen aning.
Åh, vad snälla ni är.
Ja,
snälla. Vi är hemskt snälla. Mm.
Ibland skojar vi med Mårten också och säger
hallå, grabbar, och så pratar vi så här, göteborgska.
Och det är därför vi har Johan Haldin här, välkommen.
För att ja,
kompensera.
För att någon pratar göteborgska.
Ja.
Ja, nej men hej.
Och vi har ju valt egentligen att inte ha den här typen av podd där det bara sitter 4 äldre män, mer eller mindre äldre, som pratar fighting, utan vi försöker också ha lite gäster. Men just idag har vi valt en specialpodd. Det är nämligen så att vi har ju en brevlåda till Fighterpodden. Du kan ha hört mig säga, skicka ett mail till fighterpodden at fightermag.se. Vi tänkte, vad fan, ta alla mejlvägen? Och då har Simon hittat de här mejlen nu.
Jag har hittat dem och även tvingat vänner att komma med frågor. Nej, det har jag inte. Men lite sådär att vi har ju varit dåliga på det.
Ja. Men det är väl så att du har rasat in frågor, men vi har inte riktigt liksom tömt brevlådan.
Nej, inte alls. Alltså, och det är, nej, vi har varit ja, riktigt urusla på det.
Dåligt,
så, och det är, så här, det är ju så här, god jul skriver några av dessa. Vi är lite sena där.
Ja. Och då är det så att där finns det frågor om oss till exempel. Ja. Vilka är vi? Hur har vi hamnat här? Och det är frågor om vad vi tycker om olika typer inom kampsport och sådär. Då vill jag säga lite grann att när vi startar den här podden så diskuterar vi, kan man ha en podd om kampsport? Är det så att kampsportare är enade? Och min erfarenhet nu är att det är man inte riktigt. Vi har ju haft fighters här som är duktiga på thai-boxning som inte kollar på MMA. Vi har MMA-fighters som inte kollar på thai-boxning. Boxare som är ointresserade. Men det finns någonstans någonting gemensamt här i då som vi tror att vi kanske kan liksom ena oss kring som då är fighting. Men vi vet ju inte om det här är rätt eller fel. Om podden kan uttryckas på det här sättet att göra. Så att vi har ju också bett er som lyssnar att skicka in då frågor och kanske guida oss. Man ska göra en podd. Mm. Jag tror nämligen att det är nutid att man liksom försöker vara lite transparent.
Mm. Men det är ju mycket en podd för fight-intresserade. Fighters är ju per definition intresserade av sin fighting. Mm. Alltså ju bättre man är, desto mer smal är man så att säga i sina intressen. Men, det är en utmaning. Det är intressant.
Ja. Och vi som sagt, vi vet inte om det är rätt väg, men det finns som sagt väldigt mycket gemensamt. Och vi har ju märkt när vi träffar sådana som då hör podden att de faktiskt tycker att det är lite kul att höra om andra kampsporter. Men de är ganska liksom rätt trogna i sin egen stil.
Någonting som jag tycker är kul också, det är när det kommer folk som ni pratar inte om den här sporten och så. För det betyder ändå att man bryr sig och att folk vill få fram det mer. Och så kom gärna med sånt också. Säg att vi är värdelösa på att prata om sportjujutsu eller vad det nu än är. För det har kommit.
Karate
har kommit också.
Så sånt. Mm. Och att man tipsar också. Ta hit som sagt gäster eller personer som ni tycker de borde få uppmärksamhet.
Alternativt, jag borde få komma hit. Alltså inte jag är här än. Men alltså att man som fighter eller idrottare tycker att så här, men jag borde verkligen få komma och berätta om min sport och vad jag brinner för. Då är man välkommen.
Så är det. Mm. Då är det så här, dramaturgiskt, som du vet och lyssnar på den här podden, så börjar vi alltid med sånt som har skett inom kampsport och det som kommer. Och som jag sa då, Simon Kölle, det är tack vare dig som vi har koll på det här. Varsågod.
Åh, vad snälla ni är. Ja,
experten.
Ja. Ja, du är expert.
Absolut.
Eller som någon skriver här att du har, får man säga så, men lite Asperger inom kampsport så det här faktiskt.
Nej, de skriver så här. Har han Asperger eller kan han verkligen allting?
Vi får se.
Vi tror på det senare.
Det kan vara senare och det kan vara att man är faktiskt förberedd. Mm. Jag rekommenderar alla som kommenterar galor också att vara förberedda.
Ja, bra sagt. Sant.
Hur som helst fick jag in den också. Det känns skönt. Matt Mitrione slog Roy Nelson i Bellator. Såg ni den matchen?
Jag gjorde inte det. Och vi pratade om det förut också, hur man kan se Bellator. Är det bara efterhand?
Nej, du kan ju se. Det finns ju många amerikanska kanaler, såklart. Det,
Om man bor i USA så är det inga problem alls.
Parabolantenn, det, det är inte så många som har det längre, men det går väl att ha i alla fall.
Du, var Nelson i form?
Nelson, han ser ju inte i form.
Nej, det har han aldrig gjort.
Men däremot så vann han andra halvan av matchen väldigt tydligt. Framförallt sista ronden där var han, liksom, han krossade verkligen Matt Mitrione där. Så att det var en domare hade det som draw faktiskt. Ja. Och då hade det blivit helt draw, då hade det blivit en fjärde rond, men det blev inte det.
Men nu har det ju gått två av de här matcherna i turneringen. Och vilka har vi kvar nu?
Ja, men alltså nu
kan du förklara det? Ta det en gång
till. Det är tungviktsturnering. Och det är ganska många som inte är naturliga tungviktare som är med. Men de har ju liksom, ja men Rampage till exempel, som förlorade mot Chelsonen då i den första matchen där i kvarten. Och så Chelsonen är i den ena semifinalen och kommer möta Fedor eller Fjodor, som vi vill säga.
Fjodor.
Ja, men Dostojevski, det kommer igen. Fjodor eller Frank Mir. Så de kommer gå match i april. Och på andra sidan då så är det Ryan Bader som möter King Mo, och den som vinner där då får möta Matt Mitrione. Som ju knockade Fedor.
Det är ju legender alltsammans, men det är inte några ungdomar.
Nej, det är ju inte det. Det är inte det.
Är det Bader i såna fall?
Ja, det är Bader kanske.
Får jag bara fråga Simon, men tycker man att det är, eller upplever du som lyckat, är det en bra grej det här?
Ja, men det är någonting. Och de har kört mycket med turneringar allmänt så här, som sträcker sig under lång tid då. Det är ju lite deras gamla koncept Bellator. Så att jag tycker att det är ändå så här, det är ändå många som känner att det är någon så här, det går lite tillbaka till Pride och så, fast då var det ju två dagar allting, det mesta avgjordes och så att det var ju lite annorlunda. Men det är väl någon sorts liksom hälsning tillbaka till det och så.
Kul.
Ja. Så. I UFC då, Joel Romero knockade Luke Rockhold som vanligt får man säga i tredje ronden. Han väldigt ofta just avslutar han folk i tredje ronden. Gjorde han även här. Och då gäller inte klarade vikten, så blev det blev inte, det var ju inte din bältet de fightade som, men det blev ingenting bara för att han klarade inte vikten.
Han hade ju rest två dagar i sträck.
Ja, och han är inte purung heller. Nej. Han är 41 år och liksom sådär. Men han vann den matchen och sen är det ju Johan, du kan väl prata lite om den här kysshistorien sen efter.
Jag tror så på att det hade hänt om det. Jag har faktiskt inte läst mer om det. Men efter matchen då så går Romero fram.
I love you! I love you!
Trycker en riktig kyss på kinden på Rockhold. Och Rockhold ser verkligen ut som att han vill byta planet.
I love you, brother!
Det var ju verkligen också det här att han efter knocken kommer upp. Dels var han ju sjukt besviken, Rockhold, att han förlorar.
Han var ju ganska skakad också. Han var ju hyfsat risigt skick.
Men det var ju länge de hängde med kameran där efter den här kyssen liksom. Och han tittade ju bara bort och kände att jag vill inte stå här.
Han vill inte vara där. Och dessutom att gå på någon som är så knockad. Men han kör ju den där att han älskar alla. När någon buar upp. I love you, I love you.
Soldier of God.
A soldier of God liksom. Men han är bra. Han är ändå, han är farlig fighter liksom. Verkligen. Och sådär. Nej, men det handlar ju, han har förklarat efteråt varför han gjorde det där. Alltså Joel Romero, och det var lite det här med att
han älskar honom.
Luke Rockhold. Luke Rockhold då alltid var så snäll och la armen om mig och han ville gå ut och festa och så. Men sen när han blev avstängd då, för han var ändå avstängd han hade problem med USADA där. Då var det ju så att Luke Rockhold inte höll igen. Det gjorde inte Bisping heller, men Joel tycker att Bisping är Bisping. Det är okej, han får liksom snacka skit. Han har fått det utrymmet. Tai Tuivasa imponerade väldigt mycket där på den galan också. Men han mötte liksom en av UFCs absolut svagaste motståndare man kan möta är Cyril Asker. Jag förstår inte hur den killen kan få vara kvar. Han är så jäkla dålig, i alla fall ser det ut som det. Han ska inte vara i UFC liksom. Han är två nivåer under någonstans. Men Tai borde nu få möta bättre fighters. Han är 7-0 nu och det är pronto. Möt bättre fighters, kom igen. Det är lite så här, det känns bara fel liksom, att han ska möta med så dåliga fighters. Sen har vi haft en annan UFC-gala efter att ha varit borta ett tag. Och det är Donald Cowboy Cerrone som slog Jensy Medeiros. Och det var ju via TKO. 2 sekunder kvar första ronden. Det är, så Cerrone är egentligen tillbaka. Han är flussvit på 3 matcher. Han förlorade däremot.
Det såg lite halvdåligt också. Medeiros pressade honom.
Ja. Ja. Nej, men alltså Cowboy har... Alltså, vad tycker ni? Har han haft sitt bäst före datum?
Jag är stor fan av Cowboy. Jag tycker att han har varit jätterolig att titta på. Han levererar alltid, men han tradar för mycket. Han tar emot alldeles för mycket stryk. Och gör man det med personer som är 10 år yngre och sådär, han är... Ja. Ja, är det.
Men för att ta upp en grej, den matchen, den här otroliga vänligheten med dem. Alltså de ska kramas innan, alltså när man liksom punch gloves, liksom, då ska de kramas. Mm. Och sen kommer de in, då kramas de. Ja. Och så var det fight. Det var nästan att de kramades mellan ronderna.
Nej, men sen var det ju också att han var ju nere och kramade mamman, eller mormor. Ja, det var ju också så här, herregud.
Men grabbar, visst, nu måste jag fråga er. Varför tycker ni det är jobbigt?
Nej.
Nej, men jag tycker manlig närhet stör Mårten och mig.
Alltså, okay. Vi har så, säger du som rullar, ni båda rullar.
Nej, men vi har så mycket test och macho i oss att det är svårhanterligt för oss. Men vi förstår ju att vi borde bejaka det.
Ja, men alltså, mitt i fighten, på ett exempel. Ja. Mitt i fighten så får någon får en träff liksom. Och då stannar de fighten, så kramar om varandra en gång till. Fan, det var en bra träff, ja. Alltså det är ändå en fight.
Ja, men jag är också så nervös när de gör det. Att någon ska liksom typ inte se det här gentleman's agreement och klappa till den andra. När de precis ska mysa till det så tar någon en tjuvsmäll. Ja,
det hände Jonathan Westin i Karlstad en gång i tiden. Ja. Kommenterade en galan. Efter 7 sekunder blev han knockad om de skulle hälsa och så blev det liksom... Nej, det var...
Protect yourself at all times.
Precis så är det.
Protect yourself at all times.
Ja, nej, men på samma gala, Derek the Black Beast Lewis vann ju där också på den galan. Sage Northcutt faktiskt som jag hypar hela tiden, så här som inte väldigt många känner till, Oscar Pichotta. Han är ju obesegrad nu, 11-0 record, och han... alltså, jag började följa honom när han slog Sadibosy. Jag vet inte om ni var på den galan i Solnahallen. Ja, du var väl där, Hans, kanske. Ja. Och då var det ju... alltså dess, då började det liksom... Vad fan är den här personen? Det var riktigt bra. Han vågade stå mot Sadibosy och kunde stå där. Sen har han liksom världsklass grappling. Mm. Och nu så går han klart till klart. Jag tror att han kommer gå väldigt, väldigt långt ur sig. Så håll utkik efter honom.
Men du, den här Sage Northcutt, det är en sån här kille som då Dana White på sin looking for a fight. Han hittade honom någonstans ute på något så här. Och han har ju fått, nu förlorar han här, vad var det nu?
Nej, nu vann han.
Ja, han vann precis, just det. Men alltså, hur skulle du skatta en sån kille?
Det är svårt att säga. Alltså han är ju en otrolig talang förstås och allting så här. Men det är den ensidiga personen, det är liksom... Om man jämför till exempel med Stephen Thompson, man får nästan göra något sånt, alltså för att, som också är väldigt stående, så han måste ju lära sig mer. Han har ju brottning också, Sage Northcutt, men han har ju mött liksom sin baneman, eller vad man ska säga. Så att han kommer behöva några år liksom.
Titta på The Black Beast också. Han är ju supertuff och kan klappa till folk, men när han hamnar på marken så är det ju förskräckligt. Alltså sånt rundningsmärke. Så
som en sköldpadda.
Ja, det var faktiskt exakt det. Det var ganska många som sa just det där, sköldpadde.
Ja, men det var nästan skrämmande. Och det är ju så sorgligt om du är inne i det här och har fått den chansen att du är så dålig på backen. Ja. Mm.
Alltså helt odugligt. Han gjorde allt fel liksom.
Det ser ut som att han inte kan lösa konditionsproblemet. Jag tror inte att han kan det. Han använder extremt mycket kraft i första ronderna. Och det här är andra eller tredje som ser ut så här matchen där han...
Ja, vi får se. Antingen får han en hjärtinfarkt, vilket är helt otroligt.
Nej.
Eller också,
peppar, går det bättre. Det. Nej, men om vi stannar lite i UFC så har vi också... Dana White har bekräftat nu att Conor McGregor blir av med bältet. Det var ju väldigt flummigt hela den här grejen så här... kryptiska meddelanden från Dana White. Nej, han blir inte av med bältet, men det är en fight om bältet. Så här. Aha, ska det finnas något extra Conor-bälte? Det var ju så här, det var lite flummigt där för att Conor...
Ja, men det var ju otroligt flummigt. Det var helt ologiskt. Varför skulle det här bältet vara kvar hos Conor McGregor, så ska man ändå ha en bältesfight?
Silkesvantar.
Ja, men alltså, vänta nu.
Nej, men det är klart att du måste ju vårda varumärket och den utan tvivel genom tiderna största stjärnan i den här sporten. Så att det är klart som fan att det är många saker att väga in. Men sen är det ju givet att han måste ju bli av med bältet.
Ja. Jo, men så är det.
Det går ju inte
så
annars.
Nu kommer ju den här matchen då, Tony Ferguson mot Khabib Nurmagomedov, också gå... Bara om det riktiga bältet, UFC 223, 7 april. Så att det blir ju...
Säg
Nurmagomedov.
Ja. Det är så bra, du är så bra.
Det är bara rullar ur Simons mun.
Jag kan inte säga baklängs däremot.
Det kommer.
Ja, annars så har idag faktiskt, nu när vi spelar in det här, så har Superior Challenge gått ut och de kommer ha 10-årsjubileum. Kul. Det kommer bli gala på Cirkus.
Cirkus av alla ställen, det är ju flott alltså. Ja. Det blir ju jättekul.
Gladiatorspel på cirkus.
Ja, ja. Men hur mycket plats har de där inne? Hur många tar man in?
Jag vet inte.
Ja, men det går in ganska hyfsat med folk ändå. Det beror lite på hur man placerar
10 000,
folk. Men...
7 000?
Nej, absolut inte. Nej, men inte 3 000.
Är det svampass? Ja. Okay.
Fast det är perfekt. Ja.
Det är en jättefin arena. Alltså man kan ju ha vad som helst där inne i stort sett. Men det är en jättevacker byggnad och så vidare.
Just det.
Så det är ju finrummet skulle jag säga.
Mm.
Kul, hoppas att de får ett bra fight card nu då.
Ja, det hoppas jag också. De har ju bara nämnt några så här usual suspects.
Simon Sköld,
Papi Abedi, Martin Hamlet, alltså den här skickliga brottaren från Norge och lite så här. Sen var det några till, tror jag. Men det kommer väl komma announcement snart. Kul, 10-årsjubileum.
Det finns ju en fight vi pratar om som alla diskuterar.
Jag vet. Och David har ju också, David Bjerkeen har ju också gått ut och sagt att det kommer någon stor match snart. Kan vara det.
Abedi.
Mm. Eller så är det något annat. Vi får se.
Jag skulle vilja se den matchen.
Ja, det är ju lite av en hatmatch alltså, inte sant?
Och det är ganska få hatmatcher i Sverige.
Ja, för de flesta är ju hissansvisa med varandra givetvis genom svenska MMA, men det finns ju några motsättningar, det gör ju det.
Ja, och David Bjelkheden var faktiskt inblandad i den som skulle kunna blivit dåtidens största hatmatch. Jag vet inte hur mycket ni tittade på MMA på den tiden, men det var ju Per Eklund David Bjelkheden. Ni hängde med då. Det hade nog blivit en väldigt stor match back in the days, om de hade fått koden matchen. Men det var ju så här, det var Per Eklund, kan vi ha en egen podd om någon gång, för det var väldigt speciellt det som hände.
Ja, en pionjär inom svenska MMA
som bara försvann och liksom gick och så här. Som är tillbaka nu och tränar, så vitt jag förstått, men det var väldigt tuffa år, så vitt jag förstått.
Han är på Ole Lausens klubb i Thailand.
Ja, det är där han kör.
All lycka faktiskt, för det har varit ett tufft liksom. Thaiboxnings-SM hägrar ju. Det är ju alltid kul med Thaiboxnings-SM. Vi var ju där förra året och täckte det och sådär.
Du var i alla fall.
Jag var i alla fall där.
Du var ju överallt, Simon. Alltså man såg ju mer av Simon än av boxarna. Man ska vara helt ärlig när man tittar. Vilket inte är något fel.
Tackar. Men jag har i alla fall listat 10 namn som man kan hålla utkik efter. För det är riktigt bra namn. Sofia Olofsson måste man nämna. Patricia Axling som har varit
som
här också.
Våra gäster. Ja.
Isa Tidblad, Keski Kangas, alltid bra fighter. De är ju 3 olika viktklass, tuffa tjejer allihopa. Mm. Hamza Bougamsa som också har varit här.
Är han favorit där? Vad är han? 60 kilo?
Ja, precis. Ja, det är väl det. Mm. Och han är ju, han har vunnit SM hur många gånger som helst? Jag tror 6 gånger.
The Golden Boy.
The Golden Boy.
Ja, han är en riktigt fin kille.
Och det är så kul det här med också att det fanns liksom så här motioner om att de här inte skulle få vara med på SM och sånt.
Så dumt.
Ja, det var lite så här, jag tycker det var lite roligt. Josefin Lindgren Knutsson ska vi inte glömma bort heller att nämna. Andrila Mamic som vann EM i Paris i höstas. Hon går ju på där, så ni hör, det är liksom riktigt bra namn. Nils Olsson som flyger lite under radarn, men han vann ju VM, junior VM i Malaysia 2014 och nu gör han lite så här, nu ska han försöka
vinna. Och sen har Sanny, va?
Sanny Dahlbäck och Abdallah Habib, de som möttes i finalen.
Man vill ju ha dem i en rematch i finalen,
eller inte sant? Så får vi se, hoppas att inte publiken stormar den här gången också.
Nej, men det tror jag inte, jag tror man har lärt sig av det här trasslet. Men det vore jättekul att se, och jag gillar ju båda, men det vore kul att se Abdallah då kanske få till det den här gången.
Det är spännande, den matchen blir riktigt.
Vad var grejen med den här stormningen?
Det var massa
folk från Rinkeby tyckte att det var fel domslut.
Det var tufft, det var en jättejämn match, alltså verkligen en riktigt jämn match. Och så var de lite missnöjda, sprang ut på banan. Men det ordnade upp sig. Konstantino Kostas
han som var här också.
Nanga, och sen sist men inte minst, då måste man ju nämna Elina Nilsson. Hon är helt ensam med sin viktklass, vilket är lite
hon
så här,
kommer att vinna.
Hon kommer vinna. Men jag hoppas att hon går typ ner en viktklass eller någonting. Men hon är ju en legend inom alltså dam-timeboxning.
Svårt att se, hon kan inte gå ner. Hon är ju biff liksom, men
75 kilo där.
Alltså. Väldigt förtjust i henne. Jätteduktig.
Jättebra, ja men verkligen på alla sätt och vis. Så det blir en spännande helg liksom med massa härliga.
Var någonstans är SM i thaiboxning?
I Lomma.
Japp.
Utanför Lund någonstans. Ja. Det är kul att det är lite olika platser.
Men det är spännande, jag tänker, det var ju succé. I Stockholm var det jättemycket folk, eller hur?
Det var det, och det var mycket folk i Varberg också när det var där tidigare.
Ja. Och kan man se det här någonstans om man nu inte bor i Skåne?
De kommer
Solid Sport kommer sända där.
Precis. De brukar göra ganska enkla
produktioner faktiskt. Ja. Riktigt enkla.
Så det kan man ju diskutera.
Jag tycker att de borde växla upp det.
Det tycker jag också. Nej, det finns kul, för det finns stort intresse.
Absolut, och det finns ju leverantörer av sportsändningar.
Det gör det verkligen. David Tamer skulle ha mött Jim Miller, veteranen, UFC-veteranen i en match. Och det hade varit riktigt kul. Det kommer inte bli av någon anledning. Och då så kommer det komma någon ny match snart här. Men den kommer väldigt snart i alla fall.
Mm. Det är kul. Jim Miller att David hade ju varit bra för honom.
Det hade varit kul. Ja, men det känns som att han behöver ett namn som folk känner till. Ja. För att han har ju ändå liksom, han bara vinner ju hela tiden i UFC.
Och som han vinner.
Som han vinner. Och han sjunger och allt möjligt på presskonferensen.
Man har ju 3-0 nu liksom, alltså obesegrad med på rad. 3 raka segrar.
Ja, men som sagt, ett stort namn skulle han behöva.
Det skulle vara väldigt roligt, tycker jag. Mm. Verkligen. Apropå stora namn så har vi ett av våra absolut största namn i Sverige. Han kommer ju gå match nu här i helgen. Jag pratar givetvis om Ilir Latifi som kommer möta Ovince St. Pro, det vill säga OSP då, som man kallas. UFC on Fox, Emmett vs Stevens. Det blir en häftig match.
Ja.
Vad är våra, eller era, våra predictions?
Alltså, OSP har ju 3 raka segrar. Mm. Och sen innan det så förlorade han 3 raka mot John Jones. Han förlorade mot Jimmy Manoa. Och han förlorade på, det var split decision faktiskt, delat domslut där mot Volkan Ozdemir. Så att...
ganska bra namn.
Det är bra namn. Ja. Han förlorar bara mot liksom the top, liksom, ja, verkligen.
Och Ilir har 2...
Ilir har en vinst nu i rad. Eller
ja, en i rad, ja.
Och, men han har ju 6-3 i UFC. Han har gått 9 matcher där sen 2013. Ja, där. Det, ja, det är så. Det är,
fan, jag tycker en kan vi räkna bort hans debut på något sätt. Och sen, eller hur? Men, men, du, herregud, absolut, det vore jättekul om han vann.
Jag kan vända till dig som lyssnar också nu. Att det är klart att vi får inte få hit Ilir i den här podden inför den matchen. Men det är ju så här att när de går in i camp... Alltså de stänger ju av hela omvärlden. Det är inte en chans.
Ilir gör verkligen det och har alltid gjort det faktiskt. Ja. Han kommer nog komma hit någon annan
dag. Han gick inte riktigt in genom dörren heller. För han kom hit en gång, Ilir, och så stod han precis vid entrén och så började knuffa och försökte få in honom. Han passade inte.
Säg det i hans face.
Jag kan vara det. Alltså, han var alldeles för bred.
Han är underbar. Alltså, han är viktig för sporten på många olika sätt. Jag gillar verkligen honom.
Men vi ska få hit honom och vi håller tummarna som attan inför helgen.
Ja.
Och matchen då, Simon, hur kommer den se ut för Ilir?
Alltså, OSP är ju svår att ta ner och Ilir vill gärna ta ner. OSP har en väldigt farlig vänsterspark och det är lite Ilirs liksom, det har varit hans kryptonit lite grann, just de här vänstersparkarna. Så att garanterat har han tränat liksom på de bitarna. Samtidigt, det jag har hört inside liksom från campet, det är att Ilir, det säger de kanske alltid, men just nu verkar det väldigt så här. De har dragit in ett camp först i Stockholm och sen igen i Miami då, sista tiden. De säger i alla fall att han är otroligt bra och har en väldigt tydlig gameplan. Vad den gameplanen är vet jag inte exakt. Men,
Jag förutspår att Ilir kommer att slänga något helvete och sen slår han på käften.
Typ så. Mm. Vi hade ju Mighty och Andreas här, Michaels från All Stars. Och de vill ju bara få ett bälte till klubben.
Till klubben,
så att vem som helst får ta det, men bältet ska till klubben, det var ingen tvekan. Liksom.
Så är det ju. Och på tal om det, att när de var här, det måste jag också bara nämna, eftersom att de bad oss titta på The Style Bender som gick match där på galan i Australien. Och det var ju väldigt, alltså... Det är en stylebender. The Last Stylebender heter han, förlåt. Så att det är ju, om ni inte har sett den matchen, så kolla in honom liksom.
Vad heter han, fighter? Kommer
Israel det? Heter han ju.
Just det. Mm. Hörrni, ta fram era papper, för du skulle ställa frågor. Alltså, vi borde gjort det här för länge sedan. Vi ska alltså öppna upp nu Fighterpoddens brevlåda. Och då är det så att Simon har haft de här liggande. Så att vi ber om ursäkt nu att vi tar upp de här breven
sent
nu.
Sidor.
Ja. Men det är som sagt jättemånga frågor och vi kastar oss rätt in i det. Jag kommer öppna första frågan och det är ganska intressant eftersom vi sitter och har en Fighterpodd. Kan ni berätta lite grann om era bakgrunder inom kampsport? Ni får gärna berätta lite mer än bara vad ni har kört för stilar. Det är... Mona, Fredrik Larsson, Rickard Henderson, Frida Dahl, det är ganska många som undrar.
Lasse M också som
Lasse M, ja, precis. Mm. Hansa, börja med dig.
Ja, jag lärde mig grunderna i Kungsträdgården på 80-talet.
Med Paolo och grabbarna.
Ja, alltså jag började med, jag tror det kan vara 18-19 års åldern, så körde jag Gojo Ryu karate på Östermalms karateklubb för Sensei Takashi. Så där var jag ett tag. Och sen gjorde jag ett uppehåll på 10-20 år och sen började med karate igen hos Sensei Tamas Weber.
Samma stil eller?
Nej, Chitoryo heter den stilen. Mm. Ganska lik skulle jag säga, men det är mer tävlingsinriktad karate. Och sen efter det så fick jag svart bälte och sen så började jag köra brasiliansk jiu-jitsu.
Just det. Och hur hamnade du i brasiljutsu förresten?
Nej, det var en slump. En kompis tog med mig till klubben Prana Jiu-jitsu och så körde vi där. Och sen, och sen började jag tycka att herregud, det här är mycket bättre än att slå folk på käften och ligga och brottas.
Mm. Ja. Simon?
Ja, nej men alltså jag började med judo faktiskt från början. På grund av farsan var judoka och andra dagen och sådär. Så det var liksom självklart och det var snack från barnsben. Verkligen från barnsben. Hur ska den stilen kunna mäta sig mot den stilen? Mm. Och det var liksom så här vid köksbordet liksom på lördagmånaderna och sånt. Då snackades de om olika stilar mellan de här. Vilken skulle vara bäst och sådär. Så det här MMA-tänket, det hade jag väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Mm. Men började med judo, fast inte riktigt fred på så mycket med fotboll och allting. Sen så när jag lade ner fotbollen då på grund av en avsnitt. Stängning i ett år.
För vadå?
Kontraktsbrott.
Det var svärd. Faktiskt. Han svärd.
Han tog med sig svärdet i träningen.
Nej, då körde jag inte någon svärd.
Men var du talang i fotboll?
De säger det. De säger det. Jag spelade i Vasalund.
Ja, om det var kontrakt på gång så var det ju en talang.
Ja, men precis. Det hade kunnat varit en framtid. Men sen, jag skyller inte på någon egentligen. Var jag själv som inte pallade på att träna. Skitsamma. Sen efter det så blir det Jeet Kune Do. Alltså Bruce Lees egna stil.
Jajamän.
The Style of No Style, precis. Och då blev det ganska mycket att vi sparrades. Vi satte på oss ganska mycket gear och så körde vi liksom, vi kollade på de tidiga UFC-galorna och så körde vi full sparring. Liksom. Mm.
Jag minns, jag träffade ju, jag har gjort väldigt mycket filmintervjuer. Jag träffade Brandon Lee när han var här för en film som heter The Raven, The Crow heter den.
Crow.
Han avled ju sedermera tråkigt nog. Och så kommer jag ihåg att jag frågade honom om Jeet Kune Do. Och hans pappas stil, om det var en stil som Bruce Lee hade utvecklat för film, att den skulle se snygg ut. Det var min fråga. Och då tittar Brandon Lee på mig, så säger han så här: pappa hade roterat i graven om han hade hört din fråga.
Ja, precis. Nej, men han var ju showfighter.
Det var ingen bra fråga.
Nej, det var ingen, alltså det var på riktigt för dem.
Ja, så ja. Verkligen.
Sen efter det så började det ju väldigt mer och mer intressant av det här med vapen. Ja. Så då blev det liksom Kali och det blev det är alltså mycket knife fighting och sånt. Sen så snöade jag in på svärd. Det hette inte Hema då på den tiden, men det var ungefär det vi höll på med. Inom Stockholmspolisen, det höll jag på med 15 år ungefär. Och drömmer varje natt, höll jag på att säga, om att jag borde återkomma och köra igen. Sådär. Och det borde jag väl göra kanske.
Det är kul, det kommer från Polle, skickat in. Hej Polle. Tja, Polle här. Fan vad jag skrattar när Hans alltid säger till Simon att man inom Hema har sandaler. Det märks att Simon lackar mer och mer. Ja, eller hur?
Ja, nej, men jag skojar ju lite med Simon här. Men visst, det är ju väldigt festlig kampsport. Och det, alltså det finns ju det här utklädningsmomentet i det. Det gör ju faktiskt det. Det finns ju en smula live i hela konceptet.
Inget fel på live alltså.
Nej, verkligen inte. Men så att säga, när man ser rena idrottsgrenar som judo till exempel, ja, som inte ens tillhör judoförbundet, så finns det ju skillnader.
Ja, men så är det ju verkligen. Och det blev, och parallellt med det så jag var med lite och startade upp alltså det som är Stockholms stigmän som nu kör Hema specifikt. Men i tidigt skede så hade vi gatherings och körde alltså egentligen i skrima, alltså käppfäktning. Och så var MMA-regler och så köttade vi på varandra på olika sätt. Så fick alla komma dit och vara med, alla kul. Olika stilar. Det var galet och det var roligt, i Tanto flera gånger och sådär. Så det var häftigt.
Kom polisen någonsin?
Det var några poliser som var med faktiskt, höll på. Jag blev utstrypt av ett svart bälte med en käpp, liksom, så att halsen det knastrade i halsen. Ja, då slutade jag gå. Härligt. Sen gick inte jag någon mer match där.
Tack Simon. Johan Haldin.
Jag började också med judo och sen så blev det lite, jag prövade på någon Wing Chun och jag vet inte ens hur det uttalas, Wing Chun.
Ja.
Och sen så var det som alla andra, vi höll på med taekwondo, allting annat var ju tramsigt, så att jag hade hår till svanskotan och kinadojor eller taekwondoskor och gled runt. Och
kunde man hitta det i Kungsträdgården på den
tiden? Absolut, absolut. Eller till och med,
var ni olika gäng ni två?
Det kanske var det.
Ja, men är det 80-tal nu eller?
Ja, visst. Först var vi på något annat, vi höll på mycket runt spotkoppen som det kallas. Det finns fler fula namn.
Det finns värre namn än så vid T-centralen.
PR.
Mm. Eller centralen.
Ja. Och från denna taekwondo-värld.
Ja, men det var sånt jag blev så nedsliten i höftböjer och knäna av alla de här luftsparkarna. Nej. Vi sparkar väldigt mycket i luften. Så då hoppade jag in och tränade jiu-jitsu. Och så tränade jag både sport-jiu-jitsu och någon traditionell jushin-jitsu. Som parallellt. Och fastnade jättemycket för det här. Jag vägde 65 kilo, så att det var rätt häftigt att kunna liksom pröva brottningsdelen. Och sen så testade jag på lite thai-boxning och allt möjligt. Och när UFC kom, då var det liksom som att jag hade hoppat från striking och grappling fram och tillbaka, så att det blev för mig var det helt naturligt. Mm. Och en topp av det här så då hade jag en liten egen klubb ett tag och sen så flyttade jag in på Omars gamla, Omar Bush, hans gamla klubb då, Pancrase. Och fick ganska mycket näring och energi därifrån, det de tränade och så. Samtidigt som jag plockade ihop eget material från Dog Brothers som var också höll på med.
Apropå gatherings, det var de som vi följde.
Precis, precis. Så att vi...
Var det uppe på Norrbackagatan då? Eller var det på...
Birkagatan.
Birkagatan, förlåt.
Mm. Birkagatan. Mm. Och sen har det fortsatt så där att jag har hoppat fram och tillbaka från liksom hela spektrat från idrottsdelen till självförsvar. Ja. Men jag har aldrig tävlat, jag har fokuserat på andra saker i livet. Så att jag erkänner villigt att jag är en glad amatör.
Men du var ändå ordförande i MMA-förbundet.
Ja, det var jag också. Ja. Det vet jag inte.
Då kan man inte vara amatör.
Nej,
det är... Jo, men det är ju det. Det var ju det. Frågan var ju också vad vi gör annat än bara våra stilar. Och Johan, om jag får säga någonting om dig, så du har ju drivit liksom två stora stora tidningarna inom med stort T och i Sverige och varit ordförande i MMA-förbundet och gjort väldigt mycket för sporten rent allmänt. Sådär.
Kan man påstå att vi alla tre är bättre intellektuella än fighters?
Ja, det tycker jag nog.
Framförallt idag skulle jag
det är bara erkänna liksom. Alla fyra skulle jag säga.
Okay, då ja.
Och jag håller på med det här med lite, men lekt lite journalist under många år. Så jag började skriva för amerikanska sidor någon gång 2003 redan. Och sen var jag med och startade MMA-nytt som jag sen med lämnade till Kimura och så drev jag upp Kimura och sen så Fightplay och sen Fighter Mag.
Och
så
nu är du här och nu är jag här. Trycker upp det här till en gigant på kampsportshimlen.
Det är fantastiskt.
Denna podd.
Eller hur?
Ja, vad härligt hörni. Jag började faktiskt, precis som ni andra då, med judo väldigt, väldigt länge sedan. Och taido, vet ni vad det är?
Ja då.
Taiboxning.
Ja. Nej, taido. Det var taido. Liksom, för bor man i Stenungsund utanför Göteborg, där är det inte så mycket annat som fanns på den tiden. Och då var det jättespännande. Mm. Och sen var det lite sån här jujutsu-variant.
Man kanske ska foga in att taido är karate plus capoeira.
Ah. Ja, det är som dans. Jag var totalt tandlagd.
Det är ganska mycket tjejer som kör taido, är inte det?
Ja, eller? Men det, Stenungsund var ju där, var ju då.
Det är mycket snygga tjejer i Stenungsund, herregud.
Stenungsund är känd.
Det
här tenderar att bli lite av gubbepodden, så vi måste verkligen reservera
oss. Vi skulle ju inte gå åt det.
Nej, men faktiskt, jag måste erkänna.
Ja, men det är
snygga killar också kanske.
Ja, riktigt snygga killar, Simon.
Nej, men jag tror att Stenungsund var en liten ort här liksom för taido. Och sen var det lite judo. Och sen hamnade jag faktiskt i traditionell jutsu. Och sen blev det här då som kallas, sen blev ninjutsu.
Just det.
Och det var det jag hamnade i länge.
Som men sen, trodde du då så här på riktigt att jag var det fanns liksom ett så här, om jag sticker med det här fingret i hans liksom halskota, alltså det, nummer tre då.
Kanske när jag var 11, men sen inser man att det inte är så. Och men det var rätt bra i början. Jag tyckte det var lite kul och sen var jag mycket i Japan. Jag var Japan-tränare. Hade egen klubb. Och sen började jag fundera på vad det här är för någonting. Alltså det blev ju en kult. Ja. Och därför är jag väldigt kritisk idag mot det som heter Bujinkan, som är liksom nutid. Så här. Jag
kan sektdelen.
Ja, men det blev det. Och det är lite sorgligt lite grann, och ska man vara krass i det. Men det fanns fyra bitar som var bra, och då började jag fundera på det. En av mina elever då var ju Martin Jansson. Som nu, lite kul.
Och man sen, kan väl säga att du är hans elev nu.
Kan man därför säga. Sen började han ju träna lite shoot fighting, och sen så började han träna BB, och så sa han, när jag slutade träna, kan inte du komma ner till klubben lite grann? Wow. Och så fick jag träna lite i honom. Och så ströp han ut mig. Så att jag aldrig... Och då tyckte jag att jag hade lite jujutsu. Fan, liksom svart bälte och grejer. Jag tyckte att jag var bra på det här.
Men tog du inte mer i svärdet och kastfärgen?
Jag försökte ju allt. Men han var ju också ninja. Det var ju det som var
så nej.
Hatar när det händer.
Fruktansvärt.
Men vet ni, en intressant grej angående det där som du berättar. Hur du liksom fick stryk. Och du är så glad nu när du berättar. Att det är någonting som är väldigt speciellt. Kanske extra speciellt för just BJJ, tycker jag, har jag märkt. Att det är någonting man lär sig verkligen att förlora. Ja. Och liksom lär sig någonstans att bli liksom ödmjuk någonstans. Att det liksom går ner och att bli liksom utstrypt eller att bli att klappa. Det är liksom ingen jättestor grej på träning. Så här, ni som har kört länge liksom.
Ja, men får jag vara ärlig så här. Helt ärligt. Jag är 50 år nu. Då var jag liksom 40 när jag gick ner och började träna BJJ. Då hade jag svartbälte, jag tränat karate eller alla mina kampsporter innan. Tyckte att nu har jag någonting. Och så kommer jag dit och inte har en chans mot ett vitbälte. Mm. Om man stannar där lite grann, alltså egot, och så tänker jag, och då var det så här, med att man har svart bälte så får man ju träna. Du får lite hedersväktigt, du får ändra på det. Det blir väldigt pinsamt efter en stund när du rullar liksom med 16-åringar som stryper ut dig.
Det där tror jag man har tagit bort, det där att man får, som judoka får komma ner med sitt svart bälte på jiu-jitsu. Det kan man glömma. Ja. Och som sagt, visst, absolut. Det finns kritiska punkter där. Jag har ju en grabb som är 14 år som liksom skickar mig åt helvete. Mm. Och stryper mig och bryter av mig armarna. Och ja, vad ska man säga liksom?
Men ärligt talat, hur känns det då?
Att få spöa sin grabb? Alltså,
delad förtjusning, va?
Lite grann. Jag menar, om jag kör riktigt fult så kan jag ta honom. Ja. Jag vet det.
Ja. Men min son är ju 17 nu. Jag spottar honom i ansiktet. Det är skit.
Spottar spikar.
Hörrni, vi tar vidare då. Frågor.
Vi kör vidare.
Vi går vidare här. Då ska vi se här. Jag har en fråga till Hans om hur synen på kampsport är inom hans yrke. Ja. Och om han själv stött på mycket fördomar kring kampsport.
Ja, det får man nog säga faktiskt. Att det, alltså, som tv-producent och filmkritiker så är det ju inte jättemånga som har en relation till kampsport. De har ju sett på film, givetvis. Mm. Men jag kan, en aktuell sak, det är, jag är producent för Veckans brott med Leif G.W. Persson. Han har inte så mycket respekt för min brottning. Han, i hans bok så handlar det om att män vill ligga på varann. Han säger att, det finns, och det här är inte nedsättande i och för sig, utan det är mer att han säger att det finns en homosexualitet i hela brottningsmomentet. Och dessutom så är han väldigt fixerad vid att vi har trikåer på oss och går in och lägger brakar. Ja, det är, du vet, att man har trikåer och lägger brakar och försöker förklara att Leif, vi har inte trikåer, vi kör i gi. Begriper han inte såklart.
Pyjamas menar du, säger han då.
Nej, exakt, precis det. Men han tror att det här, för mig personligen, han skojar ju givetvis lite grann. Men han menar ju att det här är för att vi vill vara nära män.
Jag tror han representerar någonting där i det.
Ja, det gör han. Alltså sin generation och liksom intellektuella och såklart han gör. Men samtidigt så är det alltid kul att skoja med Johan.
Men är boxning okej då för honom?
Ja, det är det ju. Det är ju alltså, han är ju tudelad också, för han har ju väldigt respekt för brottare. Det fanns ju på 60-talet fanns det ett gäng poliser som kallades för Blomkålsbataljonen, som var bara grekrombrottare som ingick i en polisstyrka, och det var de tuffaste av allihopa.
Blomkålsbataljonen, det är roligt.
Så att, lite fördomar är det ju. Just vad gäller Leif så tror jag att han, det är mer för att skoja med mig, som man säger så.
Han, Kalle, frågar också en fråga till dig här, Johan Haldin. Vad tycker du om utvecklingen inom MMA rent generellt? Det var en bred fråga.
Alltså från det som vi pratade om alldeles nyss, vår bakgrund där, när jag pratade faktiskt med flera om det här i helgen, jag hade MMA-läger för blivande instruktörer. Och det är väl så att vi var tvungna att uppfinna den här idrotten tillsammans en gång i tiden. För 25 år sedan, 20 år sedan. Och med det sagt, det är en fantastisk utveckling. Om man börjar träna MMA idag så får man det som... man får ju massvis med saker serverade. Saker och ting blir mer och mer strömlinjeformade utifrån hur idrotten har blivit, hur unified rules ser ut. Så tränar man mer och mer utifrån de regelsystemen. Så att det har ju hänt enormt mycket. Det kanske är någonting som man skulle foga in i en bok nästan, för att det är en enormt stor... Alltså det kräver väldigt mycket utbrodering runt det.
Vänta, Simon Kjell har ju skrivit en bok.
Eller hur? Om just det.
Men så bra.
Vilken timing. Men alltså det är klart, det är 25-årsjubileum nu för UFC. Det är klart att när man såg de första matcherna liksom var... Alltså från vår värld, när man såg Gracie första gången och så ser man på det idag. Det är ju det går som inte att jämföra. Och när vi nu ser våra gamla idoler gå upp och så inser man att de här som ändå var talangfulla för 10 år sedan... De är i en helt annan miljö, för konkurrensen är så tuff.
Ja. Vi har ju haft en utveckling på 25 år som boxningen har haft under 150 år eller mer. Har vi haft på den utvecklingen vi har haft på 25 år. Och det gör ju att en del lever fortfarande i villfarelsen att det går att göra vissa saker. Men jag hävdar bestämt och envist, man kan inte träna boxning på tisdag och BJJ på lördag och tro att det på något magiskt sätt ska växa ihop, utan det behövs en tydligare linje i hur man tränar.
Specifik träning helt enkelt.
Det har blivit en egen idrott. Sen kan vi hämta näring ur, som jag brukar säga, våra rotidrotter. Vi kan träna thai-boxning, boxning, savatt, BJJ, boxning, brottning, whatever som funkar, och hämta näring. Men vi behöver verkligen träna. Majoriteten av tiden ska vi träna på det som det ska bli i slutet. Och det är den stora skillnaden. Så gjorde vi inte från början.
Hoppas du fick svar på den där, Kalle Lind. Nästa fråga. Frida Dahler från Göteborg. Är Hans Wiklund kanske sämst härmare av göteborgska?
Nej, det stämmer ju inte. Jag är ganska bra på göteborgska.
Kör då.
Okej, jag läser frågan igen. I Hans Wiklund kanske är sämsta harman av göteborgska. Ilska då, hur ni mobba mot den. Och Simon, tack för en bra podd.
Hoppas du är nöjd med det svaret.
Inte sämst kanske, men...
Nej. Men det, jag tycker jag är imponerad. Ja, alltså.
Hashtag,
sjukt dålig, sjukt dålig på att härma dialekten.
Hittar någon?
Ja, en fråga. Absolut, vi kan ta Anton Linder. Han är ju en halvkänd manager i MMA. En intressant fråga, skriver han, är om någon av er känner till personer som är födda sent 90-tal som kollar på UFC, eller om det är så att e-sporten har tagit mer utrymme. Vad säger du, Hans, som ändå har en son som är född sent 90-tal?
Han är född 2003. Han tittar ingenting på fighting överhuvudtaget. Okay. Han tränar ju 3-4 pass i veckan med vuxengruppen på Prana Jiu-Jitsu, men han spelar spel.
Ja. Och hur är det med BJJ? Kollar han på det?
Nej.
Intressant. Men det är lite det Anton inne på här.
Fast å andra sidan så vet jag att vi har ju andra pojkar i klubben som är ungefär jämnåriga med honom eller något äldre. De tittar väldigt mycket på BJJ. De tränar ju också mycket mer, så att säga. Så att just bland jiu-jitsu-fans eller jiu-jitsu, de som utövar det, så finns det ju nördar, alltså sådana som älskar att titta på det hela tiden.
Och sen, alltså, min son är någon rätta. Han har ändå varit med och tycker att det är så här, nu ska vi ha MMA-frukost, så vi kollar alltid UFC efterhand. Det är ju inte med längre. Alltså, han kommer in, han kollar huvudmatchen, så går han igen. Jag hade verkligen trott att jag skulle bygga en tradition med honom där.
Eller hur? Så svar på den frågan är ju e-sport.
Jag har ju 5 barn då.
Helvete!
I spridningen.
Bra, Johan!
Ja, femlingar. I spridningen 93 till 04. Och vi brukar ju ha gemensamma kvällar. Och då alla sitter med och tittar. Nu är det ju flera som har flyttat ut och sådär. Men yngsta dottern, Michelle, hon tittar ju jättegärna på MMA. Hon är väldigt intresserad och engagerad, framförallt i Gunnar Nelson, som hon verkar gilla av någon anledning extra mycket.
Han är lite skön.
Ja, men det är han ju. Han är ju en väldigt speciell fighter, inte sant?
Islands Fedor liksom.
Hon var också väldigt upprörd över att ingen såg att han blev petad i ögonen.
Han blev det.
Hörrni, jag tar en till här. Det här är från Dario. Tjena Fighterpodden, det är jätteskönt att på en samlad plats får de senaste nyheterna från kampsportsvärlden. Det får du ta åt dig, Simon.
Tack, Dario.
Jag skulle gärna lyssna eller titta på kampsportsnyheterna en gång i veckan. Har ni aldrig funderat på att göra video? Det har vi faktiskt funderat på. Och så kommer vi fram till det. Det gör ju så många, men det kanske är så vi ska göra, jag vet inte.
Ja, det är sant. Vi hade ju en tanke på det, och sen så när Simon dök upp med sitt skägg så tänkte vi, det här är allt för skrymmande för att visa.
Säger killen som har stupt är större skägg än mig.
Nej, det har jag inte. Det här kan vi inte visa för barn, tänkte vi. Då följde på det, men absolut en bra idé.
Vi tar med oss det. Och sen är det faktiskt till dig, Simon, och fortsättningsfråga. Och då är frågan från Dario här. Hur bra var egentligen John Jones, och tror att han kommer tillbaka?
Jag säger att John Jones var bäst, utan tvekan. Han var liksom, kanske inte greatest ever sådär, men han var absolut i absoluta toppklass. Apropå peta ögon, så petade han väldigt mycket ögon. Men utöver det så var han liksom helt fantastisk. Och man kommer komma tillbaka, han kommer borta nu ganska lång tid.
Ja, hur lång tid ska han vara borta?
På något sätt, det är 2 år, va, eller hur det blir. Så att det blir så här, någonstans så tror jag att han har ju haft den här idén som nu Daniel Cormier har tagit över, att gå över till liksom gå tillbaka till tungvikten. John Jones ville göra det, rensa lätt tungvikt, sen gå upp och rensa tungvikt och sen lägga ner. Jag tror absolut att han kommer komma tillbaka faktiskt. Det känns som att det ligger liksom i hans DNA fighting, och vad har han annars liksom?
Ja. Det borde väl också vara i UFCs intresse att ta tillbaka honom. De har investerat rätt mycket pengar i hans namn, så att vi pratar ju fortfarande underhållningsbranschen, så att de kommer inte släppa honom. Om han nu kan tvätta sitt namn lite grann, eller till och med få vara bad guy.
Det behöver han inte göra.
Om han kan få vara bad guy, så kanske det kan vara.
Ja. Och kanske inte torska igen för doping eller narkotika.
Nej, det var bra man undviker.
Kanye West liksom, han kan vara den liksom.
Vi har så mycket frågor, vi kommer aldrig hinna alla idag.
Men vi kör massor.
Har vi svar på den här frågan när samma kille som frågar? Sen undrar jag, varför får man inte ha skägg när man går match i thai-boxningen i den högsta klassen?
Ja, men jag vet. Det har blivit lite snackers för att Hamza gick ut och klagade på det här om dagen. Och det är lite sådär, men det är en gammal grej, den har kommit tillbaka många gånger. Det kommer från boxning faktiskt från början. Det finns i en hel del boxningsorganisationer tillåter inte skägg. Visst, alltså såhär, man kan ha skäggstubb, men inte sånt liksom Hans skägg eller Simon skägg just nu då. Och det, en gång i tiden fanns det en myt som sa att det liksom är en sorts skydd.
Vadera lite grann. Ja,
vilket bevisade, överbevisade att det är det absolut inte. Nej. Och då blev det så här: nej, men däremot så kan man peta folk i ögonen och det kan vara jobbigt för folk att få det i munnen.
Nej, absolut. Och grejen var så här, vi gjorde ju en empirisk grej på det här, att jag klappade ju till Simon i ansiktet när vi gick rakt genom skägget, klippte som kniv genom smör.
Precis, så att det funkar inte.
Nej, tyvärr.
Det är därför, och det sitter liksom kvar och då dyker det upp. Okay. Liksom.
Men så, alltså, boxningen har ju anor där man faktiskt fick göra väldigt mycket andra saker. Kaktushaka, den här stoppa in hakan i ögonen på någon, eller, eller som man gör i gammal grappling och catchbrottning, man trycker på reben och sånt där. Jag tycker det låter rimligare. Fan, ingen kan ju tro som har slagits någon gång att skägg ska stoppa någonting. Det låter ju helt galet.
Det finns många konstiga grejer. Armbågen som du vet där, 12-6 armbågen. Alltså, det
man har väldigt håriga armbågar till exempel.
Hör ni, nästan. Jag tar det här, det är från The Mauler. Ja, det är ju inte The Mauler utan det är någon som kallar sig för The Mauler.
Tänk om det är The Mauler.
Kan det vara? Ja, då är det bra, för då står det nämligen så här: fy fan så skön podd ni har.
Tack.
Jag undrar lite grann om ni tycker Simon, vad tycker ni om Simon Skölds matchningar? Och sen undrar jag också om ni följde upp det här med att om Hans fick en tron på Superior Challenge. Mm. Alltså det var ju att vi löste med Babak. Fick du en tron någonsin där? Hur var det, Hans?
Ja, Babak styrde upp jättebra för mig så att jag fick sitta. Jag satt superbra. Så att, tack Babak. Och, någon tron var väl inte frågan. men herregud, man kan inte begära allt.
Nej, eller hur?
Men vad tycker vi om Simon Skölds matchningar? Simon?
Ska jag ta den? Ja, nej, men alltså han har ju inte matchats jättehårt. Men jag skulle inte säga att han har matchats lätt heller. För någonstans är det så att han har ju fått liksom ett positivt rekord väldigt nyligen. Han har ju liksom inte, alltså det ska man liksom inte glömma. Så att det jag tycker att det finns inget snack om. Det är så här, många klagar på det. Ja, man har fått alldeles för lätta matchningar. Någonstans för att vi känner till hans kapacitet. Mm. Hans liksom möjlighet. Mm. Och det har han nu bevisat om och om igen. Att han har en hög kapacitet. Men nej, jag tycker inte att det har varit något fel på matchningarna faktiskt.
Nej, det tycker inte jag heller. Och dessutom får man ju se vad det, han är faktiskt Sveriges kanske kändaste kampsportare.
Ja. Alex är väl också.
Absolut, de är ju kända båda två. Men varför inte ta det försiktigt med han? Jag förstår inte, liksom, det är ingen katastrof. Det är ju liksom bra matcher han har gjort. Han har ju inte klantats på något sätt. Han är ju duktig liksom.
Och det får vi se nu nästa 10-årsjubileet här på Superior. Om han går med fight då.
Det kommer han göra, det kommer han göra.
Och vem man får möta.
Absolut.
Jag går vidare. Här kommer en till, hörni. Det här är lite intressant, apropå det vi pratade om förut. Hur resonerar man för barn när man ser MMA på TV? Detta att man inte får slåss och så vidare. Det är ju lite intressant. Nu visas ju inte kanske just fighting de tiderna som barn ser på TV, men det är inte så svårt idag att komma i kontakt med det.
Johan som frågar frågan.
Ja, och så tänker man till exempel då med nyheter. Vi har svenska som Simon Sköld eller The Mauler, när de är på rubrikerna och då kanske barnen undrar, får man verkligen slåss?
Alltså, jag är inte farsa så jag lämnar det här faktiskt till
jag har ju debatterat det här med en hjärnforskare, nu kommer inte ihåg hans namn. Där det var just
vilket är ganska signifikativt att du kommer ihåg.
Jag har inga hjärnkällor kvar.
Martin Ingvar var det?
Nej, det var inte Martin Ingvar, det var någon av hans kollegor. Men
så punchy.
Där handlar det ju mycket om det här, men barnen då, att vi skulle föra över.
Men barnen.
Ja, vi skulle föra över en negativ moral eller en dubbelmoral där vi säger att man inte får slåss och sen så tittar vi i alla fall på folk som slåss. Och det är ju liksom så jävla dumt så det går inte. Och det är ungefär som att alla skulle köra som vettvillingar bara för att man tittar på Formel 1. Mm. Det går inte att få ihop.
Men hur resonerar man då till barnen?
Jo, naturligtvis så måste vi ju alla som föräldrar ta ansvar för våra egna barn. Mm. Naturligtvis så släpper vi dem inte vind för våg. Naturligtvis. Det är klart att ett barn som tittar på Formel 1 eller spelar våldsamma spel eller tittar på UFC obeövervakat kan skapa egentligen vad som helst. Men det är ju vårt uppdrag som föräldrar att ta hand om våra barn och se till att oavsett om de tittar på Disney Ducks eller vad det nu heter nu för tiden eller UFC, att man ger dem ett fungerande stöd.
Mm. Men det räcker inte att man säger att det här är en sport. Det går inte bara att säga att det är en sport.
Nej, det tycker jag inte.
Det tror jag inte kommer att gå in. Men samtidigt så är det ju så, liksom, om man har någon form av stabila värderingar i övrigt och liksom en bra uppfostran och inte liksom slår barnen och inte använder narkotika och inte begår brott och så vidare, så kommer det troligtvis att gå hyfsat bra för barnen. De kommer inte att använda våld som ett uttryck. Och det handlar inte om kampsport eller vad man tittar på för underhållning. Det är inte så enkelt, så att säga. Sen kan jag ju personligen tycka, vad gäller idrott, att jag för mina barn har tyckt att så här, brottning är en perfekt grej. För jag är inte superförtjust i att barn ska sparka varandra i huvudet och liksom slås. Men det är ju bara jag personligen. Och det är inte för att jag tror att de kommer att gå ut och slå folk på stan. Utan det är mer för att jag tycker brottning är en mer naturlig sport för barnen. Och det är bara, men det är bara min personliga idé, så att säga. Mm. Jag har låtit mina barn titta på ganska avancerad film från att de har varit små, eftersom jag är filmexpert. Och med liksom allvarligt Fellini. Och våldsamt, nej, med våldsamt innehåll eller liksom explicit innehåll eller vad fan som helst liksom. Men det är ändå på något vis att det här är en konstform, det här är ett uttryck. Det här är en idrott, det är ett uttryck. Det är någonting annat än verkligheten.
Ja, och du har varit inne i hela videovåldsdebatten också. Så att det är så här, hur mycket folk egentligen påverkas.
Du som lyssnar nu, vi ska bara säga att vi har jättemycket frågor.
Ja, vi får köra, vi kan svara kort kanske.
Vi kommer ta ett par stycken.
Eller ska vi spara några?
Vi kommer spara frågor och vi kommer också, jag ska se om jag kan sålla lite igen här, hörni. Här är en som jag tycker är lite rolig. Frågan, det här kommer från Fia. Hej och tack för Fighterpodden. Den är jätteskön att lyssna på lunchen. Tackar. Hörrni, vad tycker ni egentligen om boxning? Jag tycker ni flera gånger visar tecken på att vara kritiska. Kanske framförallt Hans och Simon. Kan ni utveckla det lite grann någon gång i ett avsnitt, så vore det kul. Hur är det egentligen med det här, killar?
Hans får börja, tycker jag.
Alltså, jag har aldrig varit särskilt intresserad av boxning, men jag kan ju se att boxningen har tappat mark när MMA har dykt upp som idrottsunderhållning eller som idrott. Och det är väl mer det liksom, att jag kan också gå på en boxningsgala och se att folk i medelåldern är 80 år, men jag ska gå på en MMA-gala och medelåldern är 25 år. Vilket ju är liksom, alltså det är signifikativt. Det säger någonting om vad det är som folk tycker är intressant liksom. Och det är ju mer bara, det är egentligen det. Och sen så har jag en största respekt för boxning, absolut, det är inte det.
Det här är en av anledningarna för jag gillar det, Hans. Mm. Det är det här. Det är så skönt, du säger exakt det du tycker. PK vet inte vad det är. Nej, men jag håller till stor del med faktiskt där. Jag tycker boxning är ju stor del liksom MMA och allting också, men någonstans var det så här att jag har alltid känt att det är någonting som har saknats i boxning. Och sen har jag också känt att det är liksom, det är så bevisat på oss under så lång tid att det är liksom inte bra att ta emot så där många slag under träning och under matcher och liksom med de här stora handskarna och allting. Det är så svårt för folk att förstå det, att tar man mindre handskar så kommer det bli mindre skador. Och det visade sig så att det faktiskt var så.
Alltså, vi hade ju faktiskt Oscar Alin här ju.
Ja, en härlig person verkligen.
Precis, som då The Golden Boy alltså. Och sen Paul Nilsson, det är han som har den här ringhörnan den podden också. Men det var intressant för att de kommenterar ju MMA. Och
alltså,
de har ju liksom tagit in MMA i en del av boxningen. De pratar ju allt här. Och jag är ju lite mer där ni är. Alltså, att jag tycker ju boxning är halvkul. Jag tycker MMA är roligare. Sen kan jag ju fått mycket mer respekt för boxningen när jag ser riktigt duktiga boxningsutövare inom MMA. Men det är den vägen jag har kommit åt det. Så att, jag tror att jag har aldrig triggat i min ungdom på boxningen.
Jag vet, Johan måste ju säga något om det här. Men grejen är väl liksom, är det bra så är det bra. Alltså riktigt bra boxning är ju fantastiskt. Bra MMA är jättebra. Är det dåligt så, det finns dåliga MMA. Det finns liksom dåligt alla sporter och det finns bra på något sätt.
Mm. Jag har ju en enorm respekt för boxning. Ja, eftersom jag fick min uppvaknande väldigt brutalt under taekwondo-eran. När jag hoppade in mot en juniormästare utan att egentligen kunna någonting om händerna. Och skulle boxas med honom en sparringssession. Jag gick i nionde klass eller något sånt där. Och han slog av min näsa, det första han gjorde. Och sen slog han av min näsa åt andra hållet. Det andra han gjorde. Ja. Och jag hade ingen som helst aning om vad som hände. Och efter det så har jag ju alltid sett till att bygga upp, se till att ha boxningen med ombord i all min träning. Och det är samma upplevelse jag har haft faktiskt med brottningen. där jag också har blivit ordentligt upprumpad. Och efter det så vill man liksom inte i alla fall förstå vad det är som händer. Ah, han träffar mig med det där för att jag inte rörde på huvudet. Boxningen är ju liksom en av våra rotidrotter i thai-boxningen, i kickboxningen, i MMA. Mm. Alltså, jag såg boxning när jag var liten. Min pappa var boxningsintresserad, så vi brukade sitta och titta på 70-talet, och när man fortfarande fick visa proffsboxning på tv.
Mm,
underbart.
Mm. Ja, men absolut, det är ju samma skäl som man respekterar väldigt mycket grekrom och liksom fristidsbrottning. För det är ju basen på något sätt.
Mm. Men och kanske inte ändå inte titta jättemycket på
nej,
det.
Nej.
Det är lite det handlar om. Nej, men, så boxning, det är inte meningen att vara kritisk på så sätt, utan det är bara inte min favorit så här, personligen. Men det finns
nej, men det är klart att man gillar man inte lakrits så behöver man ju inte käka det. Det är ju väldigt enkelt.
Sverige.
Fler frågor? Hörrni, vi tar två till då. Sen så får vi spara till nästa podd. Så vet du det du som har skickat in att vi kommer inte släppa dem. Det är Polle som frågar här faktiskt angående MMA. Vem skulle vinna MMA, Conor eller Mayweather? Och då kommer inte, blir det någon MMA-match nu?
Alltså Mayweathers farsa som också... Alltså,
fuck the Mayweathers!
Han är ju, har ju nu sagt... De har liksom en intern liksom PR-byrå som följer dem. Det är lite så här... tragiskt. Men hur som helst, han har ju nu nyligen gått ut och sagt att han verkligen faktiskt tror att det kommer bli det. Hans son går sin egna väg och sådär. Och han är lite så här tveksam om, för han fick då frågan, kommer han vinna då? Liksom. Och då sa han ju det, farsan där, att det tror han kanske kommer vinna den där matchen. Men han vinner nog inte så många matcher ändå i MMA. Han skulle kunna vinna några där och sen skulle han förlora liksom.
Ja, men det är så dödligt. Han skulle inte ens överleva.
Men allvarligt talat, vi alla här inne är ju liksom översträcket. Och vi skulle kunna vinna hur många matcher som helst om vi blir rätt matchade. Mm. Det där är ju bara dumheter. Han vill ha mediatid och han är, jag gissar att han är ganska korkad. Så att...
Vi släpper den, va? Men ja, vad nu händer, det blir väl någon...
Nej, det kommer aldrig bli någon match.
Conor vinner den matchen om det blir något.
Absolut. Sen vill jag fråga Mårten om Swedish Open. Jajamän. Vad tyckte du om... Tommy Lilleskog Langankers insats och hur långt tror du att han kommer att gå? Där satte du och jag, Hansa,
ja, gjorde det.
Och kollade på honom. Och han är ju ganska nybliven.
Kan du berätta för mig lite om vem han är?
Han är alltså en norsk kille. Han blev svartbält i juni förra året då. Som har, alltså han har kanske tränat i 5-6 år och varit en sån här raket. Och framförallt när han var i lila brun så sopade han ju rent i stort sett.
Var det han som mötte Max? Eller var det?
Ja, det var det.
Han slog Max. Honom. Han har slagit Max varje gång. De har mötts tre gånger, tror jag. Han har vunnit precis på någon fördel eller sådär. Det är ganska jämnt mellan dem. Men, och Tom har alltid varit lite tyngre. Han är ju lite större än vad Max är.
Minus 82-3 är han på. Men alltså han, i brunbältet tog han ju Panam, European och sådär. Och nu var det första som han gick svartbälte. Och på Swedish Open där vi var och kommenterade, jag och Hansa då. Då tog han ju öppna svart. Då slog han ut Alec Balding. Han tog ut Bruno Matias. Mm.
Det är ändå... Ja, det är bra namn liksom.
Hyfsade gubbar. Ja.
Nu var precis i Polaris. Där vann han ju också sin match nyligen. Så att, men han kom trea på European. Alltså EU. IBJJF.
Okay.
Det var första gången han var med som svartbälte där då. Men jag tror att han kommer gå jättelångt. Men jag vill säga så här. Jätteduktig, talangfull, men det finns så många. Alltså, de står ju på rad.
Alltså, i amerikanerna och brassarna, det finns ju hur många som helst som är fruktansvärt bra. Så det är en enorm konkurrens. Alltså, det är ju jättekul att vi i Europa har väldigt många fighters, och inte minst i Skandinavien, som räknas. Mm. Men det är ändå ett litet kliv upp till det här som är riktigt, riktigt bra.
Men alltså, pågår det någon form av liksom så här, är det någon sorts ny storhetstid för, eller kanske den första storhetstiden för BI?
Ja, det är det ju. Det var ju en speciell gala för brunbälten i Stavanger i Norge här för ett par veckor sedan, där Ema Domran skulle vara med. Han var ju tyvärr skadad då. Men då vann ju Tarek Hopstock vann brunbälte. Och han är ju fruktansvärt bra också. Så att Norge har ju två grymma fighters i Tommy och Tarek.
Vad roligt. Men alltså, det är en liten fråga här som också Carl Rydberg, som ordförande i Svenska Hemmaförbundet, ställer. Det är så här, graderingar, vad tycker ni om det? Det går lite in, tycker jag, på det här med BI.
Jag tror att det finns ju väldigt mycket strategi bakom det. Det vill säga att beror lite på vilken nivå du är på. Men säg att du är på hög tävlingsnivå, så är man ju försiktig med graderingen. Att man ska ju helst göra resultat i lila, man ska göra resultat i brun innan man blir svart. Så du ska ju inte komma upp som svart och få pisk liksom, utan så Max Lindblad är ju liksom den första riktigt bra svartbälte som Sverige har producerat, skulle jag vilja säga. Alltså på herrsidan.
Mm.
Alltså generellt tror jag, det är ju kanske graderingar inom alla kampsporter.
Inte alla, nej. Det finns inte alla. Nej, men alltså till exempel som... inte HEMA, jag tror att det är därför han ställer frågan, för det har kommit sådana diskussioner.
Absolut, jag tror att jag vill säga för min egen del, apropå att vi pratade om förut, att det kanske
var... På MMA finns det inte heller.
Nej, men jag tror
jo,
att...
Då.
När, det finns några som... få som har det.
Okej, jag vill bara säga att när du kommer till BJJ, det tar ett tag att det blir blåbälte. Mm. Alltså du är vit ganska länge. Ja. Och jag tror att BJJ satt liksom en ribba någonstans där. Man brukar säga att lila var det nya svarta och sånt där. Att, vet, för det finns ju också så, där jag kommer från, där kan man i praktiken köpa till slut ett svart bälte om man var polare med en mästare.
På Ellos.
Ja, men det är lite så här. Och det gör ju, och det är bara... Ja, men det är bara upp en
YouTube... Det är såklart man är där när man kommer till
en YouTube-fil.
Nej, men du, titta på Mårten och mig då, som har hållit på med BJJ år ut och år in.
Vad har ni för bälten?
Alltså, Mårten har ju blått.
Blått. Och vad har du?
Lila.
Du har lila.
Jag har haft det i 8 år.
Men är du nära eller liksom brunt häglar?
Nej, jättelångt ifrån brunt. Alltså superlångt ifrån brunt.
Och jag är vitbälte.
Du är vitbälte. Jag är också vitbälte.
Ja, men kul. Välkomna till klubben.
Vi kommer komma tillbaka till det här. Hörrni, vi ska ta en sista fråga.
Vi har öppen matta på fredagen. Ni är välkomna.
Tackar. Kom igen.
Ja. Sista frågan, Johan.
Ja, sorry. Kristina Håkansson har skrivit till oss här. Jag har en liten kille på 9 år som vill börja med kampsport. Han testar gärna flera sporter, men jag kan så lite om annat än thai-boxning. Och det vore snällt om ni kunde ge mig råd.
Mm. Ja, intressant. Vi ska...
Ska vi gå på slagsparka eller ska vi gå på rulla?
Testa båda.
Mm. Jag var ju inne på det här lite innan, och jag tror ju att det är inte jättenyttigt för ofärdiga leder att hålla på och slå och sparka. Men det är ju jättemycket upp till individ, alltså hur man tränar och så.
Men nu vill Kristina ha ett svar, när det har varit långa.
Ja. Okay.
Då säger jag så här, jag tycker att brasiliansk jiu-jitsu är fantastiskt. Nu har jag tränat barn i många år i det. Mm. Jag tycker att det är en perfekt kampsport att starta med. Den har flera moment, framförallt att du är nära varandra. Det finns flera faktorer i att man som barn, tjejer tränar med killar till exempel.
Det finns men så är det judo också.
Ja, precis. Men den typen av brottningar när man är nära varandra. Du möter flera barriärer. Och sen finns det jättemånga duktiga pedagogiska tränare inom det. Så jag säger BJJ, det är mitt förslag.
Får jag bara säga, det finns en jättebra...
Du ringer på mikrofonen här. Ja. Markerar att jag säger BJJ.
Ja, varsågod. Johan, hejdå. Kör nu.
Nej, men alltså... kampelementet skapar någonting som, eftersom vi har det här med problemet inom kampsport och martial arts, att det är massor med hittepå. Och vill vi att våra barn ska lära sig någonting som inte är dans, utan det ger riktiga funktionella, alltså att det är funktion före form, så att säga. Eller formen kanske är funktion i det här fallet. Som judo, BJJ till exempel, som vi har pratat om. Då tror jag att det finns inget annat. Att släppa in sina barn i någon typ av wushu eller sådär. Jag tror inte på det. Jag tror inte att det är... Men naturligtvis finns det undantag. Men om man vill lära sig kampsport på riktigt, då ska man träna kampsport på riktigt.
Ja, jag tror ju att för en 9-åring, jag har ju haft båda mina barn i kampsport. Och jag tycker att man... Först och främst, jag tycker om BJJ givetvis. Jag tycker det är jättebra för barn. Men jag kan också säga att hitta en klubb som har liksom goda värderingar, kamratskap, seriösa tränare. Spelar egentligen ingen roll vilken sport du gör. Du kan göra gymnastik, du kan göra parkour, du kan göra... Alltså när man använder kroppen och lär sig rörelse, lär sig styrka, lär sig koordination. Det är allt det här som är bra för barn och som de inte får i skolan, för att skolgymnastiken är demonterad i det här landet. Det är jättetråkigt, men barn kan inte göra en kullerbytta. Det är jättefint att kunna lära sig det, och då gör det en trygg och bra miljö med fina värderingar.
Det var precis det jag skulle säga, Hans. Vad skönt att du sa precis det. För det är bra jobbat!
Bästa svaret i år.
Så är det bra. Mm. Hey, killar, vi måste verkligen bryta nu för dagens podd.
Ja.
Jag vet att det är...
Några frågor till dig.
Nej, det vet jag.
Och Simon, nyheter i korthet en gång till.
Då är det så här att det här är Fighterpodden. Och apropå det här med frågor, skicka gärna ett mejl till oss. Då är det alltså fighterpodden@fightermag.se. Och nu har vi alltså hittat brevlådan. Så nu
kan vi hör av er också. Det är folk som har klagat på den här brevlådan och mejl och allt. Det kanske är svårt för vissa. Hör av er, Instagram, Facebook. Ja. Hör av er var som helst, någonstans. Dra frågor till oss så kommer vi ta upp
till dem. Till mig, Simon, Johan eller Mårten. Det är bara hör av er.
Så är det. Och det där är Johan Hallin. Och det där är Simon Kölle. Yes. Det där är Hans Wiklund. Jag heter Mårten Söderström. Hörrni killar, tack för idag.
Tack.
Oss! Mackan!
Fighterpodden produceras av Subamedia för Radio Play.